Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du och jag har spelat i samband band.
Ja, det har vi faktiskt.
Ja, är det så?
Vad spelar du? Men... jag spelar lite allt möjligt, men då spelar jag synt.
Välkommen till På riktigt med Charlie och Mattias. En podd på riktigt om privatekonomi i samarbete med ICA-banken. ICA-banken är en vardaglig bank som tryggt och enkelt hjälper dig med din vardagsekonomi. Hur är det med läget på Mattias Andersson?
Jo, men det är ju fina fisken som brukar säga.
Ny klocka idag?
Jag har inte en ny klocka. Ja, det har jag kanske.
Jag har inte sett den där förut.
Nej, men...
klocksamlingen växer.
Ja. Inte så far. Nu var det dåligt. Så jag måste ut på någon auktion snart igen, känner jag.
Okej. Mm, ta det försiktigt så du inte börjar på sms-lån och grejer.
Nej, nej, men det ska vi undvika. Jag har inte köpt någon klocka på sms-lån hittills.
Nej.
Det ska vi försöka undvika. Jag har ju en sån här ständig fråga nu. Eller så här, vi har gjort lite olika, du och jag. Ju, för att jag har ju nyligen, eller nyligen, nu är det ett tag sedan faktiskt. Men jag har ju ändå köpt en lägenhet ganska nyligen. Och du har valt att hyra en lägenhet ganska nyligen. Och nu sitter vi där. Mm. Jag sitter i en lägenhet som jag har köpt för massor med pengar. Mm. Och du sitter där och inte har köpt någon lägenhet för massor med pengar.
Nej. Det har ju varit orimligt bra affär, kortsiktigt tänkt, att äga sitt boende nu i ett antal år.
Mm.
Nu är det ju ganska tydligt att nu har ju trenden vänt. Det tar längre tid att sälja lägenheter i storstäderna. Det brukar vara där det börjar tidigast. Det är färre bud och det är färre budgivare. Och det byggs som aldrig förr. Så att det finns, jag har ju tjatat länge om att det kan inte fortsätta det pris. Festen kan inte fortsätta i all evinnerlighet, men vi får väl se hur mycket, om vi kommer prata om en bubbla om ett år eller om vi bara kommer prata om att marknaden har sansat sig på lite rimliga nivåer.
Hittills har det ju varit några gånger genom de sista 20 åren ändå, får man ju säga, att det har stagnerat ett tag. Men sen så har det av någon anledning ändå börjat klättra uppåt på trapporna igen och sen har det stoppat lite.
Mm.
Kanske någon svag nedgång, men sen har det skjutit fart igen. Så att någonstans, ja, men det är precis som du säger, i Köpenhamn var det väl någon bubbla för 10 år sedan.
Mm. Ja, det borde ju gå upp och ner.
Där rasade ner 30% ju. Ja. Men sen var väl den snart uppe igen på ungefär samma nivå. Men det var ändå en tydlig markering. Marknaden sa nej.
Vi får se. Men oavsett vad, när det gäller läge att sälja, så är det ju det vi ska prata om idag. Vi ska prata om att sälja själv, sälja med mäklare. Vad är det som funkar, vad är det som inte funkar, hur ska man tänka? Jag har ju lite erfarenheter som har varit mäklare. Du har ju varit inblandad i, jag vet inte hur många försäljningar av både villor och lägenheter, både själv och med dina kunder. Mm. Och vi har ju bjudit in en gäst dagen till ära som är liksom suttit säger vi då, på flera stolar i det här sammanhanget.
Mm.
Ska vi rulla igång den här, Björn?
Ja, men vi rullar igång, kör! Ja.
Välkommen hit, Imre!
Tack så mycket.
Du är ju inte mäklare.
Nej, tack och lov, brukar jag säga.
Ja.
För det är ju Charlie, så vi har ju
jag en mäklare. Jag är ju mäklare, eller jag har ju varit mäklare. Jag vet inte, är man mäklare en gång, så är man mäklare, eller är det att när licensen,
nej,
när ansvarsförsäkringen försvinner, slutar jag bli av med min titel då också?
Ja, så är det.
Vad är man då?
Då är man väl... Vad är du egentligen? Nej, men det vet jag, det vi har ju pratat om en gång förut.
Ja.
För du föreläste en del på mäklarskolan, va?
Det har jag gjort. Ja. Lite
det
vet jag.
Just det. Men Imre Marton, du är vd för Hemverket.
Ja.
Och vi tänkte ju, det skulle du gärna få berätta lite om vad Hemverket är. Men sen tänker vi att vi ska ta av dig den vd-hatten och prata så här, hur man ska sälja en bostad också.
Det blir ju svårt, men jag ska göra mitt bästa.
Du kan ju försöka lägga. Ja, vi har en stor du kan lägga.
Ja, vi ropar till om vi märker att hatten glider upp.
Spark på benet.
Ja, så säger vi, nu kom hatten.
Men berätta, Hemverket, vad är ni för några?
Ni är lite mitt emellan, kan man säga, va?
Ja, eller? Alltså andra vill ju gärna kalla oss för det, men vi är ju egentligen vanligt mäklarföretag.
Ja.
Men vad vi gör är att vi låter säljaren hålla i visningen. Och sen gör vi resten. Mm. Det är liksom hisspitchen kan man säga.
Ja.
Vi har i och för sig en historia där vi har varit lite, gjort lite andra saker, men det är så vi jobbar idag.
Okej.
Okay. Vad, ni... vad är poängen för er då?
Jo, men alltså, den är egentligen ganska
enkel. Att ni slipper åka runt så mycket?
Nej, eller? Faktiskt inte. Utan poängen är så här. Att jag tänkte så här en gång i tiden. Hur ska man göra för att sälja en bostad på bästa sätt?
Uh-huh.
Och då borde man ju tänka så här. Vem kan saker och ting bäst? Och om man tänker efter i en bostadsförsäljning så borde det ju vara så att den som äger bostaden kan bostaden bäst. Men man kanske inte är bra på budgivning, man kanske inte är bra på allt det andra. Och det är liksom, det är egentligen våran USP skulle jag säga. Att äger du bostaden så borde du hålla visningen och sen kan du gärna ta hjälp med resten.
Mm.
Och sen det, allt det andra, att vi har ett lågt arvode, det är mer en konsekvens av att vi faktiskt gör ju mindre saker om man håller i visningen själv.
Mm.
Så att, det är väl egentligen, jag skulle hellre vilja se det så. Mm. För att det är faktiskt så jag ser på hela den här processen.
Hur länge har du varit kring mäklarbranschen liksom och sälja hus och lägenhet?
Jag startade ju det här bolaget redan 2005 faktiskt.
Mm.
Men det var ju just det här att vi testade och försökte komma fram till hur ska den här modellen se ut? Som kanske är lite topic för varför jag är här. Alltså hur gör man för att sälja en bostad på bästa sätt?
Mm.
Och jag måste väl säga att min första idé, den funkade faktiskt inte riktigt så bra.
Vad var din första idé då?
Ja, men det var ju så här att man kanske inte behöver mäklare alls.
Mm.
Utan man kanske kan göra det här helt själv. Men då får man ju också skriva en beskrivning själv. Man får ta bilder själv. Man får göra massa saker själv. Och det kanske det finns många som kan.
Mm.
Men det finns många som inte kan också. Och när de försöker och gör så gör de ju kanske det på fel sätt.
Mm.
Så det var så vi började.
Mm.
Vi tänkte att man behöver ingen mäklare utan man kan liksom få den här hjälpen via vårat system.
Mm.
Men då var det lite så här, då fick man ju konkurrera med både Hemnet och med mäklare. Och så kom vi på att det här kanske ändå inte är det bästa. Och så blev vi mäklare själva redan 2008.
Mm.
Och sen har vi egentligen försökt nu under de här åren att försöka skruva till den här modellen och komma fram till vad är det man behöver för hjälp när man ska sälja en bostad. Och egentligen så är det ju en enda sak som betyder något för en säljare, och det är ju faktiskt att få sin bostad såld och få den såld till bästa pris.
Mm.
Allt annat är ju egentligen bara bullshit, alltså, om jag ska vara ärlig.
Vad är allt det där andra då? Som
ja, men alltså, man försöker att säga liksom att det är så viktigt för mig med massa andra saker i samband med en försäljning. Men när man verkligen, verkligen tittar på vad folk bryr sig om så är det ju oftast det. Vad fick man betalt?
Mm.
Och då handlar det mer om som mäklaraktör idag att kunna bevisa att den modellen som man tycker är bäst eller det som man själv använder sig av är den som är bäst för sin kund då.
Mm.
Och här har jag ju jättemycket att säga naturligtvis om varför jag tycker att vi är bäst. Men det behöver jag kanske inte prata om så mycket här. Jag kan väl berätta om...
Nej, kanske, det kanske framgår ändå.
Vi kan kanske gör det.
Om vi börjar så här, generellt så, om vi börjar från början.
Mm.
När, sälja själv eller använda mäklare, där var ju du inne då på att du provade och tänkte så här, det klarar folk själv, men mäklare är bättre. Är mäklare alltid bättre? Finns det liksom belägg för att jag får det sålt och att jag får mer betalt om jag använder en mäklare än om jag gör det själv? Finns det någon statistik?
Ja, det gör det faktiskt. Men jag skulle nog säga att man ska passa sig rätt mycket för statistik, och det tror jag ni vet kanske mer än någon om. Att det beror lite grann på hur man ser på sådana här siffror, men jag skulle nog säga att anledningen till att många mäklare påstår och att man får bättre betalt om man använder en mäklare, så handlar det nog snarare om att mäklarna har ju en annan räckvidd. Eftersom man i Sverige så fungerar det så att om du ska annonsera till exempel, så måste du ju vara mäklare för att synas på Hemnet. Och Hemnet är ju den kanalen som de allra flesta använder för att hitta bostäder.
Det är fortfarande så att man måste ha en mäklarlicens för att få sätta ut ett objekt på Hemnet.
Japp.
Det har man bestämt. Hemnet som ett privat företag.
Så har det alltid varit faktiskt på Hemnet.
Har bestämt det tillsammans med mäklarsamfundet? Eller?
Ja, historien från början är ju att Hemnet har ju varit ägt av mäklarna fram till alldeles nyligen.
Okay.
Och det var ju mäklarsamfundet och fastighetsmäklarförbundet och de två största mäklarfirmorna som ägde Hemnet.
Mm.
Så det har alltid varit så.
Så där kan man säga att man har skapat nästan ett litet monopol på.
Amen.
Eftersom det är ju Hemnet lite Blocket kanske, men annars måste man nog säga att Hemnet är väl 99% av.
Mm. Så är det.
Det finns ju ett begrepp där som heter Hemnetknarkare, liksom, människor som bara sitter på Hemnet.
Vi kallar dem för fusknarkare.
Okej. Okay. Ja, ja. Just det. Okej, okay, men ja. Alltså då du säger så här, men du påstår att även om statistiken kan se olika ut, så det betalar sig till att börja med för att du kommer inte ens ut på Hemnet om du inte gör det. Men jag nu tänker, när jag säljer, då får jag dessutom betala Hemnet-annonserna, har jag märkt. Trots det, att det är mäklarna.
Ja, så är det, men det är ändå en ganska liten avgift. Men det är så här, det finns ju många olika modeller. Den svenska modellen fungerar så här. Jag kom tillbaka från Lissabon och har varit där på en stor mässa som handlar om just det här. Och där alla listingsajter runt om i världen fanns representerade. Och alla har olika modeller. Och det vanligaste jag ska säga utomlands, det är att mäklarna får betala för att synas på de här sajterna. Och inte kunderna då. Mm. I Sverige har man gjort precis tvärtom. Där gör man så att där tar man betalt av mäklarens kund. Mm. Det vill säga de som äger bostaden.
Mm.
Och sen så tar man betalt och sen så ger man tillbaka 50% av den intäkten till mäklarna. Det är lite konstig modell, men så funkar det i Sverige.
Men för vad är det som är nytt då? För tidigare så har det varit så att då har ju givetvis Hemnet-annonsen ingått. Men när jag skulle köpa, jag har precis nyligen köpt och sålt. Jag har sålt en villa och en övernattare och bytt till att jag har köpt en lägenhet. Men då var det plötsligt så att i Nyköping där jag sålde, där sa han att ja, men då står vi för Hemnet-avgiften. Medan när jag var i Stockholm så sa, var en annan mäklare som sa då att ja, men så tillkommer ju Hemnet-avgiften. Mm. Och då fick jag en särskild faktura på. Vad är det här något nytt?
Menar du vad som är nytt?
Nej, men att man tar betalt för. Alltså,
ja, nej,
för
men
jag upplever att det alltid har ingått tidigare.
Ja, men det är nytt. Det är bara, nu vet jag inte exakt när man införde det, men det är några år sedan.
Mm. Det sticker ju lite i ögonen om jag betalar 100 000 att jag ska dessutom betala för någon jädra annons. Jag trodde liksom att det ingick i det jag köpte från de där pengarna.
Kan man tycka. Men jag tror att det är så här att det finns 7000 mäklare i Sverige och det är ju egentligen alldeles för många. Så att alla mäklare försöker ju hitta olika sätt för att kunna liksom tjäna pengar på lite andra saker. Och det här kanske är en av de sakerna som ändå blir en ett lite extra tillskott då, på något sätt.
Men de här stora annonserna som mäklarna ägnar sig åt, de sätter ut vitt och brett, så talar de om för kunden att titta så bra, vi annonserade så ut de här, vi annonserar här. Är inte det egentligen annons för deras egen mäklarbyrå och använder mitt hus som en marknadsspelare?
Eller? Ska du kunna jobba hos mig? Du vet ju redan precis hur allting fungerar.
Nej, men jag märkte det själv. Det är ett argument. Jag känner att
Det är klart att det är så. Jag håller med 100%. All annonsering skulle jag säga i de här bostadsbilagorna är ju mer ett sätt för en mäklarfirma att tala om hur duktig man är efter man har så många uppdrag. Mm. Då sitter de här så kallade husknarkarna och läser då den här söndagsbilagan och så hittar de massa annonser. Men det är ju inte där kunderna kommer ifrån. Däremot kan det vara så här att det finns ibland kunder som inte aktivt letar. Och de kan man hitta i de här kanalerna. Det kan vara någon som sitter och läser en tidningen ute på landet och så hittar de någonting och säger titta här Kerstin, här ska ju liksom grannen sälja sitt hus, det visste vi inte, alltså de letar inte aktivt.
Ja, just det, de är inte
och det är ju den där kåken som vi tänkte, som vi alltid velat köpa.
Men låt oss raka här, om du hade sålt din bostad du har idag, hade du propsat på att det skulle gå ut annonser i tidningen dessutom, eller hade du tänkt det där kommer
jag hade ju gått till Hemverket. nej, förlåt. Nej, det hade jag inte gjort.
Men du hade heller inte sålt den själv. Du hade ändå anlitat en mäklare.
Nej, det faktiskt inte. Jag hade anlitat en mäklare faktiskt.
Mm. Det gör ju jag, trots att jag har varit mäklare. Då,
så. Ja, och jag gjorde ju också det.
För att anlitar du den mäklare?
Jag anlitar den. Jag håller på att sälja just nu.
Men varför ringer du inte mig då?
Ja, men jag tänkte att jag behöver någon som är duktig också. Jag kan inte ta vad skit som helst. Nej, jag skojar Imre. Nej, jag vet faktiskt inte.
Det var en bra fråga tycker jag.
Men det här fallet var väldigt enkelt. För att det är en gård i Skåne där jag inte är så mycket.
Ah.
Så att jag är inte
kom
så,
du undan,
och
faktiskt.
Jag kan inte vara där och visa. Plus, också, det har jag också varit orolig för. Mattias och jag har lite samma uppfattning. Det är både när vi säljer bil och annonser på Blocket. Och det är inte så jävla lätt att vara den här ekonomipersonligheten känd från tv och sen göra affärer med folk, därför att antingen så har de alldeles för stort förtroende för en och helt plötsligt blir det inte en rättvis affär, eller så utgår de för att jag som är så himla duktig, jag kommer säkert försöka få ut överpris här och därför så...
Jag godtar din ursäkt. Nej, men jag förstår det verkligen och jag brukar säga så här, Alla tjänster är ju, alltså de passar ju inte alla människor. Man ska vara väldigt noga med att man Om man går till IKEA till exempel, då vet man att man får ju köra hem det här paketet i en platt låda liksom, och sen får man sätta ihop det. Och sen är det 10 000 andra som har samma sak. Men kan man acceptera det, då är det man ju, då har man gjort ett rätt val, tycker jag. Och det är ju lite samma sak med våran affärsidé som vi tycker då, att men då kan man göra en del själv, så är det här väldigt, väldigt bra. Men alltså, slutsatsen, och inte prata så mycket om oss då, det är att jag tror att en mäklare är ändå, alltså det är våran slutsats att det är en stor affär.
Mm.
Även om den är ganska enkel om man tittar rent juridiskt, för det är faktiskt inte speciellt svårt. Men det upplevs som en stor affär. För att jag kanske gör det här en gång var tionde år, eller alltså, även om man gör det ganska ofta, så är det en stor affär. Och då känner man att det finns en viss trygghet i att en mäklare ändå vet hur man gör.
Mm.
För att alla de här papperna som ändå ska fram i form av kontrakt, avtal, vad ska finnas med i ett kontrakt, hur ser tillträdet, hur gör man med handpenning,
energideklaration,
allt det här är ju någonting som en mäklare kan naturligtvis.
Mm.
Men det är inte speciellt svårt.
Nej, men så tänker jag också det här, om det händer någonting och det är dolda felförsäkringar och det blir någonting och färgen, ja. Ja, men så här, det är man ju generellt sett, tror jag, rädd för att det ska bli någonting efteråt, att det är någonting. Och dess, på ett sätt skulle jag ju tycka då, vi behöver verkligen inte gå in på just din affär, så det är mer med just det här med att varför jag också tycker det är skönt att inte sälja själv, är just att det blir känslomässigt väldigt laddat, för att jag känner ju, likväl som jag absolut kan mitt hus kanske bäst av någon, så blir det också känsloladdat i att någon kritiserar det här, att det borde vara gjort på ett annat sätt, eller också att jag kanske också blir lite färgad och säger, ja, men det här är inget problem, för att jag har inte upplevt att det är några problem.
Men sen är du ju också, Mattias, du är ju en väldigt privat person, så att blotta tanken på att det skulle stövla in 100 människor och titta hemma hos dig är ju en ganska obehaglig tanke redan från början, som du nog gärna vill vara någon annanstans
och
tänka
rätt.
Bort.
Och du har också rätt, men för jag tänker att det är ju lite det jag menar, att det finns vissa människor som tycker det här är fantastiskt, för de tycker att det är så bra. För då kan jag själv liksom få vara där och verkligen tala om alla de här sakerna. Men det finns lika många som tänker att nej, nej, det där vill jag inte vara med om. Jag vill inte att någon ska säga att min tapet är ful. Mm. För då kommer jag slänga ut dem.
Mm.
Och då kanske man inte är rätt person. Men det är ju samma sak med bilar.
Ja, alltså,
det är människor som säljer bilen själv utan problem.
Mm.
Men det här är min spaning då. Ja. Hur viktig är... Jag misstänker att visningen inte är så jädra viktig. Nu säger emot mig här om jag har fel, men om det står någon där med en skön backslick och ett jävla munläder som står där och berättar så här,
som
det är
jag
så...
ungefär med det.
Eller jag. Som står där och är så här, åh, det är så jädra fint här, du vet, så här, åh, det är söderläge på... Alltså, så här, jag har en bild av att jag tror fan inte det är det som säljer det där huset. Huset säljer huset, och sen ska man kunna svara på frågorna. Men om jag tar in, ska vara helt ärlig, om jag hade Fredrik Eklund stå där på visningarna, eller jag hade Petter Persson var producent stå där.
Petter Persson?
Ja.
Och, alla dagar i veckan.
Ja, alltså jag tror inte att det är någon jävla skillnad i vad vi får för slutpris på, alltså själva visningsgrejen. Är jag fel ute då? Tror
nej,
ni det?
Jag håller med dig.
En mäklare som är för på kan snarare, tycker jag, skälpa en affär att liksom så här, stå där och jaga namnunderskrift. Du var lite tvärtom, Mattias, var så här, är de trevliga kanske är beredd att ge min kontaktuppgift?
Ja, men om jag får ett förtroende när jag går på en visning och jag får en mäklare som känns väldigt påläst och som berättar bra saker, som uppmärksammar en på grejer som jag upplever är viktiga, vad det nu kan vara, och inte står och skrävlar eller liksom låter för mycket och säger att allt är bara bra, då tror jag att det kan ha en effekt att jag blir mer sugen. Man känner att här verkligen har koll på läget, han verkar ärlig, han verkar uppriktig, honom kommer jag kunna ringa till efteråt om det är någonting eller så. Så jag tror att det kan påverka till det positiva också. Jag tror att det kan vara både och det. Jag tror att det kan vara fördel om en mäklare är duktig, och jag tror att det kan vara nackdel om en mäklare inte är det.
Jo, men vet du vad? Jag tycker du har helt rätt. Men då kan man ju tänka så här, att i och för sig en säljare eller någon som äger sin bostad, om du bara får dem till att göra det de ska och inte vara den här personen som du beskriver då, det är då det blir bra. Men vi försöker ju alltid utbilda våra säljare och säga just det här. Det enda du ska göra, det är öppna dörren.
Mm.
Och visa runt om. Och så de här grejerna ska du inte hålla på med.
Och då så säljer man själv, då ska man hålla tyst och låta folk gå runt själva.
Ja, faktiskt.
Och inte
det ska man göra. Och så ska man svara på frågor som man tycker, eller man ska tillföra de saker som man tror kan vara viktigt. Men då är det inte att sälja in på det där sättet. Utan då är det mer att tala om var man hittar svampen i skogen. Eller den här väggen hade jag satt upp för att det var ett rum tidigare. Och den kan man ta bort. Eller så här upplever vi att det funkar med dagis i området. Så de sakerna.
Hade vi bott kvar i 5 år till, så hade vårt nästa projekt varit att...
Exakt, till exempel. Ja. Men det behöver inte betyda att en mäklare som är duktig kan ju läsa på de här sakerna också. Mm. Så att jag menar, alltså en mäklare som verkligen, verkligen är engagerad och gör rätt saker är ju naturligtvis jätteviktigt.
Men hur kan man känna igen en sån då? Finns det något system? Finns det något så här mäklar-Uber att man säger hur många stjärnor man har fått? Och så här, ja. Hur vet jag om jag får någon som är väldigt duktig på att göra intag, sitta hemma hos mig och käka kanelbull och prata om att de har sålt så himla mycket i mitt område?
Ja, det där är så svårt skulle jag säga. För att det finns egentligen inget transparent system. För ni vet ju hur det fungerar i den här världen med alla såna här rating-sajter och allting. Alltså mycket av den där trafiken kan man ju nästan köpa sig till. Det beror på hur och när man frågar kunderna. Alla mäklarfirmor har någon liten undersökning där de säger vi är bäst i test och vi har mest nöjda kunder. Och det blir väldigt, väldigt svårt. Det som brukar fungera, som de allra flesta använder trots allt, det är ju liksom execution. Alltså de som verkligen levererar och gör ett bra jobb. Det kommer man märka genom att folk pratar om det.
Mm. Men det är en sån jädra skillnad också, tänker jag, på det här med mäklare och inte det. För att jag har ju som sagt, jag sålde samtidigt en villa i Nyköping samtidigt som jag sålde en övernattare i Stockholm. Och det var ju totalt skillnad alltså på hur både mäklarna var och hur snabbt det gick och det trycket som var. Huset lade sig ut och det tog ju lång tid och många visningar. Det var ju liksom en enorm skillnad mot... Det andra var ju gjort på 3 dagar liksom.
Ja, nej men precis.
Och då är det ju... och det bara rassla in bud. Så.
Men då tänker du att vad du egentligen säger här är att den i Stockholm, den hade en apa kunnat sälja.
Ja.
Där kom Viggo och gav den som,
in då. Ja, precis. Ja.
Nej, men vi hade en jättebra mäklare. Och just där, jag menar, vi hade en toppenmäklare, måste jag faktiskt säga, i Stockholm som ju säkert gör, vet vilken nivå. Men däremot hade vi en diskussion där hur mycket vi skulle gå ut med. För att jag kände att jag vill inte gå ut med några lockpriser eller gå ut för lågt eller sådär för att det ska locka dit.
Jag vill kunna sitta
mitt emot den här personen sen när man skriver på. Och känna att jag inte hade gjort det. Men samtidigt så det är väl mycket... jag ska inte förringa det jobbet. Men det var ju gjort sådär snabbt. Liksom.
Men min gård i Skåne är ju ett jädra jobb. Det gäller att åka dit och visa och det nya familjer. Och man tar en familj i taget. Man håller inte på med en massa öppna visningar.
Och det ska tittas och sen ska de komma igen. Och sen ska det vara snyggt och det ska städas och det ska fixas. Ja. Det är ju ett helt annat projekt där.
Ja.
Finns det någon... Märker ni någon skillnad? Eller så här, skulle du säga att det är någon skillnad när du verkligen behöver ha en mäklare eller inte? Är det snarare på gården man behöver ha en? Eller
ja, det skulle jag nog faktiskt säga. Faktiskt. För att,
även om det är mindre pengar i affären.
Så ja, nej, men alltså, du var inne lite grann på det nu. När det här med att en apa, det är ju Viggo Kavling som har sagt det.
Ja, jag intervjuade honom en gång. Jag sålde min egen bostad på några timmar. Det hade en apa kunnat göra.
Vi skrev ju en bok ihop, han och jag.
Ja,
just det. Och där finns ju det med. Då. Och det, men det kanske bygger lite grann på att man, om man tittar på en marknad som Stockholm, så är ju mäklarens jobb väldigt begränsat skulle jag säga. Det enda man ska se till att göra är att man får ut objektet på Hemnet. Och sen är det oftast, du kanske inte ens behöver hålla en visning. Det är ju att managera en budgivning. Mm. Och sen är det klart. Och då kan man ju fundera lite på, var det värt det? Det är klart att det var bra för att du fick ut ditt objekt på Hemnet. Men just det jobbet som mäklaren la ner är ju kanske inte så avancerat, om man ska uttrycka det.
Men branschen talar ju för det, för man vet ju aldrig, man har inget att jämföra med det, för att när den är såld så är man oftast nöjd och tänker vilken tur att jag hade mäklaren.
Ja.
Och är man inte nöjd så kanske man också säger fasan, det hade varit bättre utan, men man vet ju aldrig.
Nej, men alltså, mäklaren behövs ju naturligtvis, för annars får du ju ut ditt objekt på de platser du behöver vara. Men i Stockholm så skulle jag nog säga att där är det mer viktigt att du får alltså din bostad exponerad på en rätt marknadsplats skulle jag säga.
Mm.
Medan om vi nu skulle ta det här exemplet med din gård så är det ju så att där är det ju jättesvårt att veta hur stor marknaden är. Det kanske också handlar om att mäklaren också känner någon annan kund någonstans som har sagt vid något tillfälle att om det dyker upp någon gård i det här området, så tänk på mig. Och då blir det här gamla sättet att mäkla, liksom när mäklaren satt på någon form av nätverk och kände till saker.
Mm.
Och det tycker jag är liksom, det är ju det gamla sättet att göra på. Och då kan jag förstå att man tillför värde i en process.
Mm.
Men det är lite så den nya
världen. Men så vet man inte, de säger ju också, de säljer ju ofta in mäklare på att så här, ja, men vi sitter på ett stort register.
Vi har 100 000 köpsugna människor som alla vill köpa.
Ja, men vi har stort register och vi vet här och vi vet flera som har varit intresserade av ett hus i Nyköping. Vad säger du? Bullshit säger du. Men det hörde jag, för jag tog in 5, och när jag sålde villan så tog jag in de 5 största mäklarna där i trakten. Och det är de här klassiska då. Men där så fick jag ju... Ja, men var väldigt överens om vad priset skulle vara. Där var de överens. Men sen var det ju också, men de var lika överens om att alla hade sitt egna kundregister som var
men det är ju samma register. Det är ju samma register.
Det är ju ingen som är trogen. Det är väl ingen som säger så här, jag funderar på att köpa boende, men då måste det vara via Svensk Fastighetsförmedling.
Vem säger så här? Jag sätter bara upp mig på Svensk Fastighetsförmedlingslista. Jag finns inte på någon annan lista. Vem skulle säga så som köpare? Om du är köpare så tänker du naturligtvis att jag vill ju ha tag i en bostad. Mm. Och då sätter jag upp mig på alla listor som finns. Och lägger upp alla bevakningar som kan tänkas finnas. Och sen är det ju också så här att det här är ju färskvara, det får man ju aldrig glömma. Någon som finns på en lista säger att jag ska köpa en bostad. De kanske finns där i en vecka. Mm. Men mäklarfirmorna är ju inte så pigga på att ta bort dem där naturligtvis. När de pratar med nya kunder kanske.
Just det.
Skulle jag säga. Nu sitter jag och sågar oss själva här lite. Men jag tycker man ska vara, om vi nu ska prata transparens, så tycker jag man ska titta på de här sakerna och kanske inte lura så mycket av att en mäklare säger att vi har köparna. Ja, ja, men det har ju alla andra mäklare också. Mm. Det är inget unikt med dig. Mm. Och det är inte heller något unikt med oss när vi säger att vi har köparna, för vi har lika mycket köpare som alla andra mäklare.
Men det är också, där var det också slående sådär, när jag tog in de här fem olika offerterna, hur jag fick fem extremt stora skillnader i procentsats vad de ville ha betalt.
Mm. Hur mycket skilde det då mellan den mesta och den minsta?
Ja, men det skilde från 1,75 eller 1,85 ner till 0,6.
Alltså det var en tredjedel, den lägsta?
Ja, alltså 0,6% skulle
ja, det är en tredjedel av den som skulle ha mest.
Ja, och den som skulle ha högst skulle ha 1,8.
Tre gånger mer.
Men så var det en trappa säkert också.
Ja, nej, ja, det var på en som kom med ett förslag på det. Annars så var det, de sa det på priset på det utgångsbudet som gällde.
Det har jag noterat nu med mäklare, att nu för tiden när man pratar om att skapa provision, då får man det i ett dokument. Förr i tiden så sa, när jag var mäklare, då berättade jag vad jag tog i procent. Nu för tiden så skickas det ut som någon tabell för att just signalera en enda sak, att det här är inget vi förhandlar om, utan det här är förtryckt. Är det bullshit? Är det förhandlingsbart i alla fall? Ja,
självklart.
Ja. Man borde kanske, utgångspunkten,
alltså jag tycker personligen då, men nu är jag ju lite färgad igen då. Jag tycker ju att, alltså jag förstår inte den här provisionsmodellen överhuvudtaget. Jag tycker den är totalt galen. För vad är det för skillnad med att sälja ett hus för 3 miljoner eller någonting för 5? Som mäklare gör exakt samma sak. Mm. Varför ska jag få mer pengar för jag säljer någonting för 5 miljoner?
Men tanken är väl då, om på andra sidan, att jag tänker så här, att om du får en del av det du säljer för, då kommer du jobba så mycket hårdare för att få jobbet gjort.
Får jag säga bullshit igen nu?
Ja.
Ja, då säger jag det. Då kan jag tänka så här. Vad är det som får folk, det här tycker jag är jätteintressant det du säger nu. Om en mäklare ska sälja någonting för 3 miljoner och så går det lite trögt. Mm. Vad tror du den mäklaren gör då?
Ja, jag skulle säga att han går och letar upp ett annat objekt och fokuserar på dagarna.
Ja, så kanske det är. Men jag tror att det absolut vanligaste en mäklare gör, de säger till kunden så här,
sänk priset.
Och så sänker man från 3 miljoner till 2,8 och så har man 3% i arvode. Ni är ju snabba i huvudet så ni kan räkna snabbare än mig. 90 000 och får jag i arvode om jag hade 3% på 3 miljoner, va? Så går jag till 2,8 med samma procentsats, då förlorar jag 6 000 spänn.
Ingenting.
Det är ju ingenting. Men det är 200 000 för säljaren. Mm. Och det är därför jag tror att, jag ska inte säga våra modell, men om man har ett annat tänk så kan man ju mer sätta sig i kundens perspektiv och säga, ja men ditt hus är förmodligen värt 3 miljoner.
Det här finns det ju statistiskt stöd för. Jag såg en amerikansk undersökning som sa det att när mäklare säljer sina egna bostäder så får de mer betalt i snittpris än när de säljer andras. Och då är frågan, vad är skillnaden?
De är mer uthålliga.
De är mer uthålliga. Man vill hålla upp omsättningshastigheten. Det är bättre om jag kan sälja 3 villor på en vecka än att jag säljer en villa med där jag fick ut 15% bättre pris än annars. Va? Jag vill få ut bra pris som mäklare, för annars blir det ett skitsnack om mig på byn. Va? Man vill ju vara den som säljer för mycket. Men det är omsättningshastigheten som är, så var det när jag var mäklare, som är affären. Exakt. Inte den där budgivningens sista 200 000. Det blir ingen stor skillnad.
Men det är det här som är det stora.
Men när jag säljer mitt, då jädrar jag beredd. Vänta både 1, 2, 3 månader för att få det.
Och det är det här som är det stora missförståndet som jag tycker egentligen är att blåsa kunderna. För att om man säljer en bostad innan man har haft visning, som har varit väldigt populärt i vissa mäklarbyråer. Mm. Jag ska inte nämna några namn. Men då tänker jag så här, men då har man ju aldrig säkerställt att kunden har fått veta om det fanns någon som var villig att betala ett högre pris. Mm. För att jag menar, ett pris som var okej den här veckan skulle ju kunna vara mycket, mycket bättre, alltså högre en vecka senare på en sån bostadsmarknad vi har haft. Mm. Men det här beror på att mäklarna, många, de vill bara säkerställa sitt arvode. Och det är därför som det är precis som du säger. Mm.
Men en annan fråga då. Mm. Homestaging är ju någonting som man ju många lägger väldigt mycket pengar på.
Ja.
Det vill säga att man ska fixa till. Man tar dit någon firma som gör ordning och fixar och grejer.
Hänger upp vackra damblusar i sovrumsfönstren.
Vi använder inte homestaging i Nyköping. Men vi använder
det. Ert hem var ju som homestaged redan från början.
Ja, men det är ju
precis så här.
Nej då, men alltså det beror på vad man ser. Medan vi i lägenheten gjorde det.
Mm.
Där använder vi homestaging firma.
Och sen
är det så här att jag vet ju inte vad det hade gjort. Vi fick fantastiskt bra för lägenheten i Stockholm. Men jag vet ju inte vad vi hade fått om vi inte hade homestaged. Och det här är väl det här. Men vad säger du? Homestaging, ja eller nej?
Ja.
Varför det?
Jo, men jag tycker det är superenkelt. Jag säger ja, för de allra flesta har det något så fint som du hade hemma hos dig. Och jag tror att det här är liksom fundamentala saker som alla människor... Man köper väl hellre någonting som är snyggt än något som är fult. Så brukar jag säga i Västergötland.
Mm.
Det är ganska så här fundamentalt, tror jag. Så att en fastighet eller en lägenhet som är där det är snyggt. Det är snygga möbler. Man liksom känner... Alltså man får ju en annan feeling. Det är inget konstigt. Det är väl klart att om man kliver in där och jämför med att det hade varit motsatsen...
Mm.
För mig är den ganska enkel. Sen kan man alltid fundera på i relation till hur mycket man ska investera och var går gränsen för... Alltså när man tittar på ett objekt så kan ju en del vara jättefina och då behöver man inte det.
Mm.
Men, så det är väl snarare det som är det svåra att bedöma. Har jag bra smak eller har jag inte?
Mm. Just det. Och hur ska man inte göra det då? Ska man ringa runt till folk och fråga? Tycker ni att vi behöver homestage?
Ringer man till Hemverket? Mm. Nej, förlåt. Jag ska. Nej,
men det här är ju det här man kallar för... Jag brukar kalla det här för den tjocka tröjan. Den tjocka tröjan, det är den här liksom flätstickade grå ylletröjan med så dubbel polokrage som man köper för man tänker, om jag hade en sån tröja då skulle jag bli en sån här människa som går långpromenader på stranden på hösten med golden retriever som springer i grejen är bara, man använder aldrig den där tröjan för den är alldeles för varm och man är ingen sån människa. Och boende är väl lite samma sak, man kommer in och tänker så här, om jag bodde här, då skulle jag nog läsa The Weeknd på morgnarna och vi skulle sitta på den här lilla balkongen och ha någon så här kaffemaskin.
Bra eller dåligt menar du?
Nej, men jag menar att det absolut lönar sig med homestaging. Därför frågan är inte, är väggen bärande? Är det 48 kvadrat? Frågan är att köpa in på. Tror jag att jag gillar den jag skulle bli om jag bodde här?
Mm.
Och då är det nog en sån här, ja det är en Odd Molly kofta som hänger framme istället för en skinnjacka. Och då tänker jag så här, jag har alltid önskat att jag vore en sån där Odd Molly människa. Och så tänker man, om jag bara bodde här då skulle jag bli en sån människa. Mm. Det är lite äckligt men jag skulle tro att det är så.
Jag tror också att det är... Jag tror du är inne på någonting där också. Men och sen tror jag också det kan vara så här att alla såna här ytterligheter är ju svåra. För om man är liksom, om man gillar läder och lack liksom, det är inte så många som gör det kanske. Då kanske man inte ska ha den typen av homestyling, utan det gäller liksom att försöka...
Vet du att jag haft det?
Sa du?
Jag skulle sälja ett objekt en gång, ska inte ge några detaljer, men ja, jag kommer till Vilja och han säger så här, och goda nyheter, vi har också tilläggsisolerat källaren, så kommer ner i källaren. Då använder han den som inspelningsstudio för diverse exotiska filmer, så det är så här, hänger piskor och stora, han hade lyckats få någon sån här Anna Nicole Smith plansch från H&M-kampanjen som han hade gjort en fondvägg av. Och jag vet, jag bara ser så här, jag säger så här, det här måste vi tömma innan vi har visning. Han bara, vad menar du? Det är väl jättefint. Ja, men du vet, jag kan inte ha öppen visning på söndag, 18-årsgräns. Det blir jävligt märkligt. Så att,
jag tror att det är nog så.
Jag fick inte det
objektet. Så säger vi, det vi är överens om, att det kan absolut löna sig.
Kan vara bra.
Ja, och sen finns det ju homestaging och homestyling som de brukar... Homestaging är ju när man egentligen slänger ut allt.
Mm.
Och så stoppar man in allt nytt. Medans homestyling är att man använder sig av det som finns och gör det lite bättre.
Mm. Så att lite färska blommor och kryddor. Och...
Ja, men någon form av homestyling tycker jag definitivt man ska göra.
Mm.
För att bilder kan man ju liksom få snygga med vad som helst. Men när människor väl kommer dit så är det nog den där första. Det är ju som människor, tror jag.
Mm.
Man får ett intryck, antingen gillar man det eller också gör man inte det. Och gillar man det inte så kanske man ser inte liksom igenom de här sakerna som...
Hur är det med timing då? När man ska sälja på året till exempel. Vi vet ju alla att det säljs mer eller mindre villor. Det säljs mindre på julafton och mindre på
midsommarafton. Mäklarna försöker hävda att det där finns inte längre. Det är alltid säsong. Är det något de säger för att få jobb året runt? Eller är det
säger de det? Jag tänker väl att de flesta mäklare säger att på sommaren kan man inte sälja någonting. Men jag brukar säga att det är väl för mäklarna vill vara lediga.
Men, för då har ju folk tid att åka runt och titta.
Nej. Ja, men precis. Men om man tittar på de här två kurvorna som finns så är det som två berg. Man använder den jämförelsen. Man kan göra andra om man vill också. Men, och de är
håller oss till bergen tycker jag.
Förlåt?
Vi håller oss till bergen.
Vi håller oss till bergen, precis. Ja. De är ju på våren och på hösten. Så är det. Men då är, då är det antal objekt ute till försäljning men också antal affärer. Så de görs, toppen skulle jag säga ligger någonstans där i maj. Och sen är det september. Mm. Någonstans. Men alltså marknaden är ju konstant. Det ska man ju också veta. Men det är klart att samma sak här. Sunt förnuft. Jag tror att man kanske tänker mer på en sommarstuga i, när, liksom, när man hör vårfåglarna kvittra och man bor liksom i innerstan i Stockholm. Så det är inte konstigt att det är mer objekt sommarstugor som kommer ut på våren, tänker jag. Men det är ändå, man får inte glömma det, att det som är en utlösande faktor till att man köper eller säljer en bostad, det är dödsfall, skilsmässor, familjesituationer. Det är ändå det som, alltså många pratar om bostadsmarknaden som att det är som en börs liksom. Och allting händer i Stockholm, men det är ändå en ganska liten del. Det är de här vanliga sakerna som ändå är
det som påverkar.
Ja, så är det. Så att,
men vad kan jag påverka? Oh, okay. Och så timing är inte så mycket jag kan påverka, säger du, med ett normalt objekt. Val av mäklare påverkar inte heller jättemycket slutpriset. Homestyling kan visst påverka. Vad finns det mer? Idag handlar det liksom om att sälja. Hur kan jag se till att jag får ett så bra pris som möjligt? Ska jag koka kanel, stänger och hänga i fönstren?
Inga doftljus brukar vi säga i alla fall.
Inga doftljus.
Jag tror så här egentligen. Det beror nog lite grann på. Man ska nog tänka, återigen då, som en västgötapojk, det är bara att använda sunt förnuft. Jag menar, om man har lite dåligt, om det är lite dåligt spacklat på en vägg, liksom, då ser man väl till att spackla. Liksom. Man ska egentligen bara se till att alla förutsättningar som finns för att, att man ska få, det ska se så bra ut som möjligt. Att man är förberedd på att man tittar på marknaden. Ja, man ska göra egentligen allt man kan när det gäller från små till stora saker. Och egentligen inte lämna någonting åt slumpen. Men sen i val av mäklare så är väl det, tycker jag ändå trots allt, det är ändå viktigt. För man ska ju ändå ha förtroende för en person och känna att det känns liksom tryggt. Och då kan man väl använda också sunt förnuft. Vem skulle man själv vilja möta på en visning? Så skulle jag tänka lite grann om jag nu var tvungen att välja mäklare.
Just det.
Det är väl ett ganska enkelt sätt att göra det på, att den här personen fick jag förtroende för.
Och det kanske ligger också lite skillnad då om man säljer en bondgård ute på landet mot om man säljer en övernattare i stan, att det kanske spelar en roll vad det är för typ. Faktiskt har lite betydelse vem det är och på vilket sätt.
Jag kanske skulle tycka det så lite konstigt ut om det kom en tjej i Pums och gick och visade laggården. Det kanske hade varit mer trovärdigt om det hade varit någon som är van att sälja gårdar som hade kommit i gummistövlar. Liksom. Det kan vara sådana små saker, tänker jag.
Så vi är ändå överens om att den mäklare eller den personen man träffar ändå ska vara representativ för det boende de säljer?
Ja, jag tycker det. Sen kan jag ju ha synpunkter på att det kanske är mindre viktigt i en storstadsmarknad. Men nu vet vi inte vad vi har framför oss. Nu börjar ju alla de här domedagsprofeterna. Han på Avanza i morse satt och pratade om att nu kommer det hända. Och du vet, på 90-talet då gick det ner 50% och räntorna kommer gå upp.
Mäklarna vill ju inte tro på detta, men jag tillhör ju de domedagsprofeterna som säger att marknaden överreagerar alltid. Och nu är ju tecknarna väldigt tydliga på att...
Ja, men det, så är det nog. Jag håller med.
Omsättningshastigheten har sjunkit och priserna har utvecklats på ett annat sätt. Och vi har levt ganska länge i storstäderna i alla fall på att vi köper för dyrt, för vi tänker att vi kommer ändå kunna sälja ännu dyrare snart. Och när vi inte riktigt tror på det längre, då kan det gå fort, va?
Ja, det kan det göra.
Jag tror inte att det kommer springa zombies på stan.
Men om vi pratar framtiden, där kan vi dividera mycket om. Vi har ju pratat om det tidigare i poddavsnittet också. Men om vi pratar framtid då, man har ju lite olika system. Du berättade att det var ett system nu när du var nere på mässan där nere i Lissabon. Om man då tar vi och får återkoppla till Fredrik Eklund då, våran allas våran stjärnmäklare som vi alla är stolta över. att det går bra. Duktig kille. Mm. Vad är det som skiljer USA till exempel mot Sverige? Hur funkar det där?
Det brukar alltid bli som USA förr eller senare.
Ja.
Ändå,
ja, men alltså det är, i Sverige är det ju ändå lite unikt. För att här är det ju så att här är ju, som mäklare är man ju ansvarig för hela affären. Och så är det ju inte utomlands. Utan där är det ju så att mäklarens roll handlar ju om att hitta en köpare. Och när man har gjort det så lämnar man ju över ansvaret till en notarie och till en advokat. Så det är ju en ganska stor skillnad trots allt.
Där är mäklaren en ren säljperson.
Ja, egentligen skulle jag säga. Ja. Så det är väl,
men hur funkar det där då? För där är det väl också, det är ett annat typ av upplägg där. Hur jobbar man som mäklare om du hade...
Ja, man jobbar väl på många sätt på lika sätt. Men man kan ju också ha omvända uppdrag. Man kan ju ha uppdrag för köpare. Och det, så jobbar man ju inte i Sverige. Eftersom i Sverige har vi ju liksom, alla går ju till Hemnet. Så att man, den typen av...
Hur skulle det se ut då? Berätta. Hur,
ja, men då skulle man ju till exempel kunna få... mer låta en mäklare jaga upp det objektet som man är intresserad av, och man lägger ingen tid på det själv.
Så och fungerar det färdigt affären.
Ja, men princip.
Och så håller ingen till en mäklare i USA och säger att jag vill ha en schysst vindsvåning i...
Jag kommer om 3 veckor, då vill jag att du visar mig 4 objekt som dör, som passar mig och min familj, och fixar på ett bra pris på den jag gillar bäst.
Skulle du göra samma sak i Sverige så skulle ju mäklaren förmodligen säga så här, han, jag är inte säkert att de skulle svara ens. För det första. Och sen så skulle han nog säga att ja, men nu får vi kolla på Hemnet som alla andra. Men det här du pratade med om Eklund då, det, jag tror däremot att man kanske kommer se en mer segmenterad marknad. Jag tror att det kommer bli svårt för mäklare som egentligen inte tillför något speciellt, som är det här mittensegmentet. Alltså, deras berättigande på en marknad i framtiden kanske kommer bli mycket, mycket tuffare. Så jag tror att de här mäklarna som jobbar med hög servicenivå, som levererar någonting mer. Man kanske har champagne på sina visningar. Och jag tycker liksom, han har ju varit smart tycker jag. Och liksom lagt sig i det hörnet och sagt att jag står för någonting väldigt, väldigt speciellt. Här är det liksom lyx.
Det är någonting utöver det
vanliga. Ja, precis. Precis. Och verkligen leverera kanske på det. Så jag tycker han är skitsmart. Men sen tycker jag att vi då, om man nu får säga, vi vill inte säga vi, men de här andra som finns på andra kanten som säger att, men det finns också en jättemarknad för IKEA. Mm. Där du säger en hög kvalitativ produkt till ett lågt pris. För det är ju det som jag tror att vi står för då. Och jag tror att det finns ett jättestort utrymme för det. Men de här mitt emellan som vi redan har pratat om, som bara gör samma som alla andra.
Så du tror Bykowskis kommer gå bra och IKEA kommer gå bra? Ja. Men Mio Möbler kommer få lite problem om
det. Ja, jag tror att det är någonting man ser i alla såna här paradigmskiften när det händer någonting. Att någonstans måste man ju välja. Och så tror jag att människor är smarta. Man kommer ju välja det som man tycker fungerar bäst och som verkligen ger dig någon form av värde. Det är inte bara att man ska spara några tusenlappar, utan man tycker att det här passar mig. Liksom.
Vi har, i Sverige tycker vi ofta att vi är lite före med saker och ting. Och att vi ligger ja, men i framkant med mycket. Men här låter det som att du tycker att vi ligger ganska långt efter.
Nej, jag vet inte om vi ligger efter. Jag tror bara att vårt system i Sverige ser ut som det gör, med att vi har en listingsajt eller en annonsplats som är väldigt dominerande, och där måste man vara, och det är mäklarna som har hand om den marknadsplatsen.
Men är det inte enkelt för både kund och för mäklarna då, att det finns en plats? Det är väl bra?
Ja, jag tycker det.
Eller skulle du vara bättre om det fanns fler? Jag har ju svårt att tycka att det är bra.
Jag tänker så här, nu ska jag säga vad jag tror. Mm. Säg att imorgon så kommer Facebook med så här, Facebook Home, att de bara lägger till en jävla, de lägger till en jävla knapp. Mm. Där husen läggs ut. Och bara rakar de av alla Hemnet-objekt. Och sen så kan privatpersoner lägga in också. Och så kostar det 149 kronor. Då ska jag säga, då har mäklarbranschen i Sverige en enorm kris inom 6 månader. Mm. Så kommer verkligen frågan vara, varför ska jag använda en mäklare istället för att bara gå till någon som skriver under de här sakerna?
Det var ju det där var ju min hypotes för 10 år sedan. Det var vad ska jag ha mäklare till? Ja. Det är väl bättre att alla kommer till oss. Och så kan ni hitta varandra här.
Du kanske var 10 år för tidigt bara.
Ja, kanske. Men,
kolla på VHS-uthyrning. Jag gick och köpte en moviebox och liksom grejer så här. Idag, de är ju borta allihopa. Bankkontoren slår igen i varenda köpcentrum. Folk löser det där på nätet. Mm. Man gick ju Sveavägen fram med resebyråer på rakt. Idag har jag bara
inflytelse
färdigt.
Du glömmer en sak. Mm. Jag tycker ju som du. Det här har ju varit fantastiskt om det blev så. På ett sätt. Men det finns en grej du aldrig kan ersätta, och det är den där lilla trygghetsfaktorn. För det har ju funnits möjligheter att göra det här jättelänge. Blocket har ju funnits hur länge som helst. Vi tittar ut i Europa, så finns det många listingsajter som tillåter säljare och faktiskt att annonsera. Finn får man göra det på i Norge. Mm. Samma i Finland. Men folk gör inte det ändå. Och det kan man ju fundera lite grann på vad det beror på. Och min hypotes är att mäklaren, oavsett vad man tycker om mäklare, de står för någon form av trygghet. Du får ta någon i handen. Så det handlar nog bara mer om att hur mycket man vill betala för det. Och det tror jag kommer bli den stora grejen, att man liksom hittar någon form av ersättningsmodell som man tycker är mer rimlig att betala för. För att betala 30-40 000 kanske för att få en säkerhet i en affär, det tror jag kommer människor vara villiga att göra. Man använder ju advokater när man säljer företag och det behöver man ju inte om man inte vill. Men man gör ändå det för man känner att man vill ha den här lilla tryggheten. Och det är våran slutsats, för jag har ju varit hela den här resan. Jag har ju följt på med det här nu i 12 år. Och spelar ingen roll vad man erbjuder, så märker man att människor säger, ja, det var en bra idé. Men jag tror nog...
Man vill ha trygghet.
Som Charlie gjorde här när han sålde med en...
Ja, men det kanske ligger något i det. Vi får spola fram 10 år. Vi vill lyssna på den här om 10 år, så får vi se var vi står någonstans. Imre, bug och bock för att du liksom gav oss en insikt från insidan. Om ni tycker vi tjatar jävligt mycket om mäklare och sälja och inte så mycket om att köpa, då kan ni bara rulla tillbaka till avsnitt 21. Då pratar vi massor om att köpa bostad.
Precis.
Så då kan ni unna er 40 minuter på den också. Men här har vi det, va?
Här har vi det.
Tack så mycket för att du är här.
Stort tack, Imre.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.